Om man ska ha svåra predikningar, då finns det två böcker man ska välja. Första Mosebok eller Uppenbarelseboken. Och jag ska ge mig på Första Mosebok idag. Och då sa min fru, vad ska du predika om idag här hemma häromdagen? Universums skapelse, sa jag. Oj, sa hon, vilket svårt ämne. Varför väljer du något så svårt? Ja, därför att jag är så intresserad, svarade jag. Och då sa hon medan hon gick förbi mig, ja, och har du några svåra frågor så kan du fråga mig. Härligt. Universums skapelse, Första Mosebok 1. Jag är 12 år gammal. Jag ska åka på mitt livs första längre skolresa. Och jag har blivit ganska modig som äldre, men när jag var barn så var jag lite mer blyg och försiktig, så jag tyckte faktiskt att det var lite otäckt att åka utan mamma och pappa för första gången i mitt liv. Jag gick i årskurs 6 och då borde man väl klara det, och det gjorde jag också, men det var lite otäckt faktiskt. Vi reste från kyrkskolan i Danderyd där jag gick, och så skulle vi åka till Saxnäsgården. Saxenborgsgården som ligger i Dalarna. Och vi hade flera utflyktsmål. Det ena var att vi skulle besöka Falu koppargruva, som ju är en av Sveriges största gruvor, numera nedlagd. Men det sägs att man bröt malm och koppar och annat i över 1000 år i Sverige i Falu koppargruva. Så jag minns som liten pojk hur vi fick ta på oss hjälmar, och så åkte vi ner med oss någon hiss 70 meter ner i backen, rakt ner i marken. Och där nere fanns det 4000 schakt. En hel värld öppnade sig och vi blev guidade och fick se en del av det som har grävts ut under lång tid. Och lite otäck var den där gruvan också, därför att den har rasat samman ett par gånger också på vissa ställen. Så det var en aning farligt också kanske. Men när vi var på den här resan så skulle vi också besöka en av Sveriges mest berömda poeters lilla stuga, som ligger i Skattlösberg utanför Ludvika. Han hette Dan Andersson. Han var vispoet och har blivit vida berömd i vårt land för sina dikter och för sitt skrivande. Och när jag var 12 år gammal så läste våran fröken Ulla för mig den här texten omkring tiggan ifrån Luasa. Så här står det. Det är något bortom bergen, bortom blommorna och sången. Det är något bortom stjärnor, bakom heta hjärtat mitt. Jag har lyssnat till de stillsamma böljeslagen mot stranden. Om de vildaste havens vila har jag drömt. Och i anden har jag ilat mot formlösa land där det käraste vi kände ska bli glömt. Till en vild och evig längtan föddes vi av mödrar. Det är ju väldigt vackert skrivet. Tänk att någon kunde skriva så för 100 år sedan. Fantastiskt vackert. Och där antyder han och anar något av det stora med mänsklighetens tillvaro. Det är något bortom bergen. Det är något bortom det stora som vi ser, bortom blommorna och sången. Det finns en anledning till vår existens. Och när dikten går lite längre så ser vi att han hamnar också till slut hos Gud i sin text. Alltså det är något bortom bergen och bortom blommorna och sången. Det finns något bakom mitt hjärta. Vi lever ju också en otroligt fascinerande tid. Jag vet inte om du har sett, men det, förutom att man kan läsa hur mycket böcker som helst om fysik och kosmologi och metafysik, så kan man ju dessutom se genom gigantiska teleskop nu för tiden, som Hubble till exempel, rakt ut i rymden. Och de har ju varit ute och tagit bilder på vårt universum i åratal. Det är så fascinerande med olika teleskop, och där man kan se in i vårt gigantiska universum. Och frågorna som forskarna söker svar på är naturligtvis: hur startade allt? Och den här klassiska frågan, fanns det något före Big Bang? Vad var orsaken till skapelseögonblicket? Varför finns vi till? De här frågorna ställer sig forskare och vetenskapsmän. Och det finns ett teleskop som heter Kepler-teleskopet. Det tog bilder i 9 år på tusentals planeter. Och om ni går ut på nätet så kan ni se fascinerande bilder utav vårt gigantiska universum som vi lever i. Den kristna tron har också något att säga om detta. Så här står det i första Mosebok kapitel 1 och vers 1. Jag läser hela kapitlet nu. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och jorden var öde och tom och djupet täcktes av mörker. Och Guds ande svepte fram över vattnet och Gud sa, ljus bli till, och ljuset blev till. Och Gud såg att ljuset var gott och han skilde ljuset från mörkret. Och Gud kallade ljuset dag och mörkret kallade han natt. Det var kväll och det blev morgon och det var den första dagen. Och Gud sa, i vattnet ska ett valv bli till och det ska skilja vatten från vatten. Och det blev så. Och Gud gjorde valvet som skilde vattnet och under valvet från vattnet ovanför valvet. Och Gud kallade valvet himmel och det blev kväll och det blev morgon och det var den andra dagen. Och Gud sa, vattnet under himlen ska samlas till en enda plats så att land blir synligt. Och det blev så. Och Gud kallade det torra landet jord och vattenmassan kallade han hav. Och Gud såg att det var gott och Gud sa, jorden ska ge grönska, fröbörande örter och olika arter av fruktträd med frö i sin frukt ska växa på jorden. Och det blev så. Och jorden frambringade grönska och olika arter av fröbärande örter och olika arter av träd med frö i sin frukt. Och Gud såg att det var gott och det blev kväll och det blev morgon och det var den tredje dagen. Och Gud sa, på himlavalvet ska ljus bli till och de ska skilja dagen från natten och utmärka högtider, dagar och år. Och de ska vara ljus på himlavalvet och lysa över jorden. Och det blev så. Och Gud gjorde de två stora ljusen, det större ljuset till att härska över dagen och det mindre till att härska över natten. Och han gjorde stjärnorna. Han satte ljusen på himlavalvet att lysa över jorden, att härska över dag och natt och att skilja ljus från mörker. Och Gud såg att det var gott. Och det blev kväll och det blev morgon och det var den fjärde dagen. Och Gud sa, vattnen ska vimla av levande varelser och fåglar ska flyga över jorden under himlavalvet. Och Gud skapade de stora havsdjuren och alla olika arter av levande varelser som vattnet myllrar och vimlar av och alla olika arter av fåglar. Och Gud såg att det var gott och Gud välsignade dem och sa, var fruktsamma och föröka er och uppfyll sjöar och hav. Och på jorden ska fåglarna föröka sig. Och det blev kväll och det blev morgon. Och det var den femte dagen. Och Gud sa, jorden ska frambringa olika arter av levande varelser. Boskap och kräldjur och vilda djur av olika arter. Och det blev så. Och Gud gjorde de olika arterna av vilda djur, boskap och markens kräldjur. Och Gud såg att det var gott. Och Gud sa, vi ska göra människor som är vår avbild lika oss. De ska härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem och sa, var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden. Och Gud sa, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frö i sin frukt. Det ska ni ha att äta. Åt markens djur, åt himlens fåglar, åt dem som krälar på jorden. Allt som har liv i sig ger jag alla gröna örter att äta. Och det blev så. Och Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott. Och det blev kväll och det blev morgon och det var den sjätte dagen. Så fullbordades nu himlen och jorden och allt vad där fanns. Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk. Och han vilade på den sjunde dagen efter allt han hade gjort. Och Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag. Ty på den dagen vilade Gud sedan han utfört sitt skapelseverk. Och detta är berättelsen om hur himmel och jord skapades. Och så tar vi vers 8 i kapitel 2. Och Herren Gud planterade en trädgård österut i Eden och satte människan som han hade format. Satte där människan. Så ska det vara. Nu kan vi gå hem. Ja. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Varför existerar vi? Varför finns vi till? Det går fortfarande inte att svara på utan att tänka på en gudomlig makt och kraft. Varför finns du? Varför finns jag? Och den kristna tron har en väldigt tydlig proklamation att det är Gud som är orsaken till hela vår existens. Och det är ett fascinerande skapelseskeende som sker på 7 dagar indelning. Och det hebreiska ord som används när Gud skapar är bara. Och det betyder helt enkelt att man skapar ur intet. Ni vet, det är skillnad om en hantverkare har material och börjar forma material. Men här är det saker som inte existerar, som börjar att existera. Därför att Gud med sitt maktord uttalar det till sin existens. Det är oerhört. Och så står det ju i Johannes evangeliet att Kristus är detta Guds ord som Fadern uttalar i begynnelsen som existerar i evighet. Och Guds ande svävar över vattnet och världen får liv. Det är det som är den kristna, judisk-kristna trons bakgrund. Gud skapar ur intet med sitt majestätiska ord. Tänk dig om man kunde backa till universums begynnelse. Ögonblicket när allt tar fart, när allt får liv. Vad fascinerande det måste ha varit. Tänk att få skåda in i själva skapelseögonblicket. För det är ju faktiskt något av detta som första Moseboks första kapitel handlar om. Gud skapar det som ännu inte finns. Och här brukar ju då man få den klassiska frågan. Men okej, vi kan inte förklara varför vi finns till utan någon högre makt. Det är väldigt svårt att förstå. Men då kommer den klassiska frågan, men vem har då skapat Gud? Och det finns ett mycket enkelt svar på den frågan. Det finns ingen som har skapat Gud eftersom Gud är skaparen av universum. Det vill säga Gud är inte en del utav skapelsen utan han är den som existerar i sig själv, av sig själv. Helt oberoende av allt annat som existerar i världen. Och det är genom Guds oändliga makt som hela världen blir till och som gör att vi existerar här idag. Så vad är det för text vi har? Ja, det är en fantastisk text som vi har. Den är väldigt kort, tänkte du på det? Även om det tog några minuter att läsa kanske. Den är väldigt kort. Så man kan ju verkligen fundera på vad poängen är. Och jag ska återkomma till vad kan poängen vara. Det första som händer i denna skapelseberättelse det är att Gud ropar ut ljus bli till och så blir ljuset till. Eller den gamla översättningen stod det en del av er kan den bättre. Var det ljus och så blir det ljus. Det är ett fantastiskt ögonblick. Och jag lyssnade faktiskt senast igår på en astrofysiker som heter Grant Trembley. Och han sa, berättelsen om universums allra första tid handlar om mörker. Och sen kommer ljuset. Tänk dig själv det där dramatiska ögonblicket i universums begynnelse. När ljuset plötsligt tänds. Och helt plötsligt så är det möjligt att se. Om det är helt mörkt är det omöjligt att se. Men tack vare Guds skapelse så tänds ljuset och mänskligheten kan sedan se. Ljuset är oerhört fascinerande. Det färdas framåt med 300 000 kilometer i sekunden. 300 000 kilometer i sekunden. Det betyder att det tar 8 minuter för ljuset att ta sig från solen till oss. Så när vi ser det, har det redan gått en liten tid. Och nästa stjärna som skiner över oss, det tar 4 år för den att komma med sitt ljus till jorden. Är du med? Vi lever i ett gigantiskt universum, i Vintergatan som vi kallar vår galax för. som är fylld av enorma mängder av planeter och stjärnor. I berättelsen om den ursprungliga skapelsen så kan man se att det återkommer gång på gång. Gud sa och det blev så. Gud är utgångspunkten för hela vår tillvaro. Han är den som gör att kosmos blir till. Han skapar den evige guden ur intet med sitt maktord. När Gud uttalar sitt ord så blir världen till. Det är den kristna trons bekännelse. Och det är därför vi i den apostoliska trosbekännelsen säger: vi tror på Gud Fader, himmelens och jordens skapare. Det är denne Gud som vi bekänner oss till. Vintergatan är ofattbart stor, oändligt stor. Det skulle ta oss tiotusentals år om vi färdades i normal takt för en människa att ta sig genom Vintergatan. Det är gigantiskt, det som vi lever i, denna galax som vi är en del av. Och så är det så vackert att mitt i detta stora, gigantiska som vi lever i så finns människan, och människan får sitt Eden, sin lustgård. Hon är skapad för att leva nära Gud i ett paradis. Det är själva utgångstanken och ursprungsberättelsen. Jag tycker om att i det här gigantiska, i begynnelsen skapar Gud himmel och jord, så slutar det i ett paradis i Eden. Det är där allting börjar. Då kan man ju fundera, är det rimligt det här att tänka så här? Och då är det ganska intressant att en av de mest inflytelserika fysiker i modern tid, han hette Stephen Hawking. Han var handikappad och kämpade med sin hälsa under lång tid. Han drabbades väl av ALS, om jag minns rätt, jag tror det var så. Något i den stilen. Och i alla fall så skriver han i en av sina böcker: om universums täthet hade varit en miljondels större eller mindre än vad som är fallet, så hade universum antingen kollapsat inom 10 år eller förblivit tomt. En miljondels. Så exakt finns omständigheterna för oss, naturlagar som är finjusterade för att vi ska kunna existera som människor. Det skulle alltså inte fungera om det var på helt andra sätt, med andra former av naturlagar. Då skulle inte universum kunna existera. Han skriver också: om universum under hela sin utveckling hade utvidgat sig bara aningen fortare eller långsammare, så hade hela universum kollapsat. Och då tänker jag så här, ja, men det är så lätt att tänka: Gud, du har skapat en värld där det finns naturlagar som gör att universum kan existera, och du är själva orsaken och anledningen till vår existens. Det finns en fysiker som heter Michael Turner. Han har sagt att chansen att det här skulle kunna hända utan någon gudomlig makt, det är som om någon kastade en dartpil genom hela universum och träffade mitt i prick på ett millimeterstort område. Tycker jag är lite ett häftigt påstående. Han är åtminstone en välutbildad fysiker. Vad är då fokus i skapelsen? Skapelseberättelsen handlar naturligtvis om världens tillkommelse, varför vi existerar. Det är absolut det man skulle kalla för en kosmologi. Men författarens verkliga ärende verkar ligga på andra plan. Poängen är inte att ge en lång naturvetenskaplig redogörelse, utan allt, precis allting, står i relation till Gud. Det är en av de stora poängerna. Det är i honom vi lever och rör oss och är till, som aposteln Paulus skriver. Det vill säga, skapelsen är en slags kärleksakt av Gud själv. Den är Gud som har skapat detta gigantiska universum som vi lever i. Och skapelseaktens fokus är Gud själv. Mer än 30 gånger står det: Gud sa, Gud såg, Gud sa, Gud såg. Det kommer tillbaka hela tiden. Hela första kapitlet är genomsyrat utav Gud själv. Och därför skulle jag säga att det här är väldigt nyttig terapi för människor. på det sättet att här får vi en text som är helt gudfylld, som andas att det finns en mening med vår existens och som säger att det finns en orsak till att vi existerar. En text fylld utav Gud. Och det är därför som människor i alla tider har sträckt sig mot det gudomliga. Det gör man över hela världen. Det är väldigt få människor som är ateister. De allra flesta tror på någon högre verklighet. Och det är därför vi har sånger som O store Gud, när jag den värld beskådar som du har skapat med ditt allmaktsord, ja då brister själen ut i lovsångsljud. Eller Psaltaren 19 som säger: himlarna förkunnar Guds härlighet och himlavalvet vittnar om hans verk. Eller Romarbrevet 1 där säger Paulus att man kan förstå Guds eviga makt och härlighet genom att bara se på skapelsen. Alltså Gud ger sitt vittnesbörd i skapelsen. I Romarbrevet 11 säger han: av honom, genom honom och till honom är allting och hans är äran och härligheten i evigheters evighet. Vi existerar därför att Gud existerar. Det är anledningen enligt kristen tro. Det är väldigt härligt också att läsa att det står att allting var gott. Och Gud såg att det var gott. Från början är denna värld skapad god. Och det betyder för mig också i min människosyn att om man skrapar allra djupast, längst in i en människa och går tillbaka till själva gudsavbilden, så är det inte en ond människa vi finner, utan det är en god människa vi finner. Men som sen i tredje kapitlet i första Moseboken faller i synden, faller för frestelsen, öppnar dörren för det onda och går sönder. Är ni med? Det är vad som händer. Men i själva skapelseberättelsen så skapas människan god och världen skapas god. Och sen finns det också, det bara tar jag i förbifarten så här, en orm som dyker upp i paradiset. Det onda, ja det är ett totalt mysterium. Det är väldigt spännande att försöka sig förstå på. Och profeten Jesaja ger oss en liten glimt av ondskan. Och likaså Hesekiel och Jesus säger: jag har sett Satan falla från himlen. Så det finns en ond makt där som dyker upp av någon märklig anledning. Men Gud skapar bara det goda. Det är han som ligger bakom detta. Och vad tänker Gud om den här världen? Och då har jag tänkt på lilla Bibeln. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Det vill säga, Gud älskar oss. Varför finns vi? Därför att Gud älskar oss. Det är poängen med skapelsen. Därför vill Gud fortsätta att söka oss och ha med oss att göra. Hur ska man då tänka om alla de här skapelsedagarna? Ja, men det är spännande. I grundtexten i hebreiskan så används ordet jom, och det kan användas både om dygn, men det kan lika gärna användas som tidsperiod. Så att det kan mycket väl handla om långa tider som i den här texten, eller så kan det handla om dygn. Det lämnar vi åt bättre kunnande människor då. Men höjdpunkten och klimax i den här berättelsen, det är det som händer med människan och med sabbaten. Det är rätt intressant. Alltså du har en 7 dagars berättelse här. Och hur det ska tolkas, om det är långa tider eller hur det är, det vet jag inte. Men det jag tänker som är fokus, det är att människan skapas till Guds avbild och likhet. Och Gud välsignar människan. Det är väldigt, väldigt vackert. Så det betyder att du och jag, vi är gjorda för att vara lika Gud och vi är skapade för att leva i hans närhet. Vi finns till för Guds kontakt. Allting börjar med Gud. Utan Gud blir livet så tomt. Därför att allt har sitt upphov i Gud och det goda kommer ifrån Gud. Och vi existerar för att Gud existerar, och därför som vi är skapade för att leva nära Gud. Trygve Mättinger som var professor i Lund, han skriver så här: skapelseberättelsen talar om en serie av skapelsedagar. Ju högre upp i serien desto högre i skapelsens pyramid. Människans skapelse äger rum på den sjätte dagen före Guds vilodag, och i skapelseverkens hierarki intar människan den förnämsta platsen, och serien går från det lägre till det högre med människan som skapelsens krona. Tänk om Gud hade skapat människan först och så är jorden öde och tom och det är mörker. Det hade ju varit fullständig katastrof för oss. Men Gud säger först ljus bli till, och sen så frambringas örter och träd och djur och buskar och hav och allt. Och när allt är färdigt och fullbordat, då skapas människan till Guds avbild, till att leva i gemenskap med den Gud som har skapat universum. Vi är skapade för att vara lika den gode guden. Och det går inte att säga något högre om att vara en människa. Du är skapad till Guds avbild, kära vän. Och därför finns det mening med ditt liv. Det finns ett syfte till varför du är här. Varför jag är här. Det beror på att Gud i universums begynnelse skapade oss till man och till kvinna. Vi är skapelsens krona. Så poängen är också att leva i denna sabbat. Den sjunde dagen så vilar Gud. Varför gör han det? Gud kan inte behöva vila. Om vi tror på Bibelns beskrivning av Gud som evig, allsmäktig, allvetande, kärleksfull, evig, utan start och utan slut. Om vi tror på den Gud som älskar universum och som älskar dig och mig och världen. Som inte har någon gräns på sin kärlek. Om vi tror på denne Gud så är det klart att han inte behöver vila. Varför gör han det? Därför att han sätter ett exempel för människan vad hon ska göra på sin sjunde dag. Hon ska söka Guds ansikte och ära Gud. Hon är skapad för detta. Och så är hon skapad för att bli välsignad utav Gud. Så det står om djuren, om människan och sabbaten, att de blir välsignade utav Gud och ska föröka sig och uppfylla jorden. Och det har vi ju faktiskt lyckats med. Hur ska då den kristna tron förhålla sig till vår samtid, till naturvetenskap, till tro, till forskning? Ja, det är alltid ett vågspel eftersom det förändras längs med historien. På 300-talet så levde en församlingsledare som hette Baselius, och man ser att han faktiskt anknyter till naturvetenskapen som fanns på den tiden och försöker berätta om den kristna tron och berätta om varför vårt universum existerar. Och det mesta går bra ända till man kommer till den tidens tanke, nämligen att det är en slags cirkelrörelse i universum, vilket gör att man tänker sig att allt har funnits i evighet, och då måste faktiskt han säga nej. Den kristna tron säger i begynnelsen skapade Gud himmel och jord, och allting kommer ur denna skaparakt som Gud med sin makt låter ske. Det är fascinerande. Så hur ska man tänka? En professor som hjälpte mig jättemycket, han heter John Lennox. Han är professor i Oxford. Han säger så här: det finns inget motsatsförhållande mellan vetenskap och gudstro. Konflikten finns däremot mot världsåskådningen ateism och gudstro. Är ni med? Konflikten är inte mellan vetenskap och tro, utan ateism och tro. Det är där konflikten ligger på riktigt. Och utan Gud så står vi faktiskt ändå inför ett obeskrivligt och obegripligt mysterium när det gäller vår existens. William Lane Craig, han skriver i en av sina böcker så här: allt som börjar existera har en orsak. Universum har börjat existera. Alltså har universum en orsak. Jag tyckte det var bra. Tre enkla saker. Allt som börjar existera har en orsak. Universum har börjat existera. Alltså har universum en orsak. Jag tycker att det är ganska logiska tankar. Utan Gud blir det ett obegripligt mysterium, hur mycket forskning vi än har. I kristen tro är det tydligt alltså att Gud är tillvarons ursprung och tillvarons centrum. Det är för Gud som vi lever. Det är tack vare Gud som vi existerar. Och allt som existerar är också beroende utav hans uppehållande kraft. Utan Guds kraft kan vi inte existera och leva. Hur ska man då tänka med allt som möter oss i vår tid? Till exempel Big Bang-teorin. Jag vet att jag sett att en del kristna blir väldigt oroliga när det kommer såna här nya teorier. Och så hur ska man relatera till det här? Och då tycker jag att det är ganska intressant att få veta att den som faktiskt lanserade Big Bang-teorin, att det var någon slags urklot som sen expanderar och blir energi och materia och sprider sig gigantiskt. Det var en präst som också var fysiker som hette George Lemaitre. Det är intressant. Så att det är inte en ateist som försöker hitta ett alternativ till universums skapelse enligt Bibelns berättelse, utan det är en kristen människa som tänker sig att det här måste ha varit anledningen till hur allting startade. Och det verkar ju som att vårt universum expanderar väldigt, väldigt fort. Och vad är anledningen? Jo, anledningen är, tänker jag, att Gud i begynnelsen sa ljus blir till oss och sprids över hela världen. Francis Collins, han var en ledande vetenskapsman. Han skriver så här: Big Bang skriker efter en gudomlig förklaring. Det för oss till slutsatsen att naturen hade en bestämd början, och jag kan inte föreställa mig att naturen skulle kunnat skapa sig själv. Bara en övernaturlig makt utanför tid och rum skulle ha kunnat göra det. Och det intressanta med Collins är att han börjar som ateist, men ju mer han läser och forskar gör att han till slut blir kristen. Under resans gång hittar han fram till Gud. Jag tänker, när vi ser upp mot himlen en stjärnklar natt, så fylls våra hjärtan av förundran och vi förstår att det finns ett syfte med vår värld. Att vi inte är här av en slump, utan att det är Gud som är orsaken till vår existens. En av de häftigaste naturupplevelser jag har i mitt liv, den skedde för 15 år sedan. Vi var på resa genom Österrike och vi kom till Innsbruck, jag har berättat någon gång förut, och vi hittade inget bra boende där, så vi fortsatte upp i bergen och så körde vi upp i Alperna och så kom vi till ett hotell som heter Grünwalderhof som ligger söder om Innsbruck, och där så tog vi in och det var otroligt vackert och man kunde se ut över Alperna. Och sen tidigt i gryningen så vaknade jag dagen efter och så gick jag upp, för de andra låg och sov, och så ser jag hur solen går upp i horisonten och så ser jag hur det börjar lysas upp över bergsmassiven. Och så tänker jag så här: det här händer därför att Gud finns, därför att han älskar oss, för att han har en plan, en tanke med dig och mig och med vår värld. Fantastiskt att få se över detta panorama, naturscenario som skildras framför mina ögon. Därför att Gud älskar oss. Därför att han har skapat hela denna underbara värld. Därför är vi skapade att leva tillsammans med Gud. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och Gud sa: ljus bli till. Och det är därför vi finns till. Och sen säger han skapar dig och mig. Vi ska göra människor till vår avbild. Det är fantastiskt. Till likhet med Gud. Och vi ska leva och fira sabbat i Guds närvaro till hans ära. Därför att han älskar oss och har skapat oss. Och vi är födda för att leva med honom. Det var väl en lagom svår text, va? Det finns 1000 mer frågor. De svarar inte jag på. Låt oss be. Tack Fader i himmelen för din godhet, för din storhet. Jag ber om din välsignelse över var och en av oss, Herre. Jag tackar dig för den existens som du har gett oss, denna galax, denna enorma vintergata som vi lever i. Men vi lever inte här därför att det är bara en slump här, utan vi tänker att det som är orsaken till vår existens, det är din ofattbara kärlek och godhet och nåd. Och jag tackar dig Herre för att du har sänt din son Jesus Kristus till den här världen, för att du älskar oss och du vill frälsa oss och du vill ge oss liv, Herre. Tack för det Fader i himmelen. Detta är min tro och jag vill leva för din ära, Herre, och dras nära dig i Jesu Kristi namn. Amen.